Enligt IUCNs röda lista så är Saimenvikaren och Eidern, de är i samma kategori. Så det är ju liksom så här jätteoroväckande. Men att de är där av olika orsaker. Att Saimenvikaren är där för att det finns jättefå av dem och risken för utdöende är stor. Medan Eidern är där därför att dens nedgång är så brant att risken att liksom försvinna inom två generationer är liknande. Så att det är ju jätteoroväckande.
Alarmrapporterna om Eidern duggar tätt. Men hur ser det då ut i praktiken? Idag får jag följa med den årliga Eidern-uppföljningen på öarna utanför Tvärminne på Hangud tillsammans med Eidern-forskarna Kim Jaatinen och Markus Öst. Avsikten är att räkna bon och ringmärka de ådor som hittas. Vi stiger i land och börjar på norra Vindskär.
Här ser man att åren har grävt i grop. Och så har den täckt den där gropen med lite gräs. Och så när vi flyttar på det gräset så ser vi här. Där är två ägg. Och det är då så att hon har inte börjat ruva ännu. Utan hon lägger full äggkull och sen börjar hon ruva. Då.
Sen när hon börjar ruva ligger hon ju ganska länge. Inte så?
Sen ligger hon ungefär 26-27 dagar. Går och dricka och kanske äta helt lite emellan. Men, att... ja. Men de här är öppet. Det här är jättekonstigt. De här är inte ens täckta här. Det här är nytt.
Ja. Men det ser ut att vara någon sån här som har börjat. Sen kan det ha också övergivit det rända.
Det är möjligt, men vi täcker nu in det här.
Nej, det ser mycket dåligt ut. Att det är mycket så här liksom, både förstörda bon och också helt övergivna bon. Så.
Nu behövs det där, det ropar på
det. Nu behöver jag ta ner data här.
Ja.
Men sanot. Du har till kolmonen. Jep.
Vad berättar han åt dig nu?
Det fanns då ett plundrat bo liksom. Och sen har vi sån här väldigt simpel klassificering i tre typer, att det här var typ 3 som var liksom helt täckt uppifrån och sen har vi så här ett helt öppna bon och två så här liksom mellan öppna bon, så att det är så här väldigt grov skala som vi använder. Det var bara dunen kvar, inga ägg alls. Så att, ja.
Vem är det som har plundrat det?
Nå, havsörnen ligger ganska nära till hans i det här fallet för att just att det är faktiskt väldigt effektivt som jag lyckas ta bort minkomodun, så att de är ganska osannolika här nu på den här holmen just.
Det säger Markus Öst som för bok över alla observationer som görs ute i fält. En liten stund senare gör Kim Jaatinen följande fynd.
Ja, här hittar vi nu en Eidern-hona dödad. Och nu ser vi då att här är jättemycket dun och små fjädrar. Så det är typiskt havsörnsbeteende. Den tar liv av honan och så plockar den genast. Och då blir det jättemycket fjädrar. Och så flyger den iväg med den någonstans upp på någon kulle eller till någon annan holme och äter den där. Eller för till boet. Men här ser vi också att här är jättemycket av det här Eidern-dun. Så det här är då troligen en åda som har varit jätte i början av ruvningen eller under läggningskedet. Och det skulle passa ihop med vad vi har sett här. Att vi har bon i läggningskedet. Och nu då när vi har en massa örn så är det viktigare än någonsin att hålla tillbaks mink- och mårdunstammarna som börjar öka där just 80-90-talet började de öka och 2011 framåt har vi bekämpat då alla minkar och mården där härifrån. Det är så att desto mera mink och mården vi tar bort, desto sannolikare går eirarna i land. Och desto mindre av dem dör och desto sannolikare lyckas häckningen. Och för många kan ju tänka så att det är klart. Det är klart det gör det. Men det är inte klart. För att om vi ska säga att vi halverar vår insats. Vi tar hälften så många djur. Så då kan vi kanske hjälpa någon där någonstans. Men det syns inte i data. Utan det att vi faktiskt ser en signal betyder att vi har en tillräcklig insats. Och det här är något som är viktigt att påvisa vetenskapligt.
Vet Eidern? Förstår den? Liksom, hur vet den att där inte finns mink- och mårdhund?
Ja, det där är intressant. För vi faktiskt 2011 när vi började så tog vi genast 12 minkar och det var bara med saxar. Och följande år, en holme som brukar ha 3-4 bon, hade 35 bon. Mitt i allt var det en massa ädra och med ringar på fötterna. De var våra gamla bekanta från 5 år tillbaka. De hade inte häckat på 5 år. Och då måste de ju ha något sätt att vandra kring där och mäta hur farligt det är. Och jag har funderat på det här ganska många år. Jag har inte kommit på något helt säkert svar, men en möjlighet är att de går på nätterna kring och söker boplats. Och då kanske de stöter på mink eller något. Men en möjlighet är också att det där första ägget de lägger, så lägger de bara i en grop och det är helt liksom inte egentligen ett bo alls. Och försvinner det, så är det en bra indikation för er att det här är inte bra ställe att häcka på.
På den första ön hittar forskarna endast 6 häckningsförsök som alla slutat dåligt. Men på följande holme hittas en levande åda som ruvar inne i en buske.
Hon har ingen ring ännu. Jag har inte fångat henne förr. 7-8-3-9-8.
7-8-3-9-8.
Ska vi väga henne? Se vad hon väger. 1-8-55. 1855 gram. Och så väger vi. Mäter vi hennes armbågsben eller vad det kallas det här. Det som är mellan, på människan mellan armbågen och handleden. Det benet mäter vi. Nu var det 110 mm. Och när vi har vikten och storleken på det här benet. Vet vi hur stor hon är och vad hon väger, så kan vi räkna ut hennes kondition. Och sen när vi ännu vet hur långt hon har ruvat, så kan vi. De tappar hela tiden vikt medan de ruvar, så kan vi projicera hur den kondition hon kommer att vara i när hon kläcks, äggen kläcks.
Ja.
Och så kan vi räkna ut för varje år ett sånt konditionsindex för alla år då.
Ja. Är inte också så att sådana som inte är så bra i skick, så de väljer kanske att inte ruva?
Jo, förr var det så att vi hade dåliga honor i dålig kondition och en jättestor skala av konditioner. Men nu med åren så går hela tiden årenas kondition upp. Och det betyder kanske inte så mycket att de har mer mat eller något sånt, utan det är bara så att det är kanske så farligt att häcka. Att man är i dålig kondition, så lämnar man det helt ogjort. Så det är där. Det är vår liksom hypotes för tillfället att det är predationen driver bara de bästa att häcka. Så att det där.
Den här då, hur skickar hon?
Hon är ganska normalt. Vi ska se vad ruvningskedet är. Hur länge hon ruvar. Ska vi se där. Ett ägg åker in i vattnet där och så.
75
eller?
Ja. Ja, 75 grader var det.
Lite fastare där.
Det betyder att den har ruvat ungefär 10 dagar.
Ja, 10 dagars ruvning och väger 1855, så det är så här normal, ganska medel.
Ganska
medelkondition. Nu är det viktigt bara att vi täcker in boet jätteexakt så där. Att det inte blir någon dun och sticka ut eller något, för då har vi kråkorna här. Så. Vi får vara tarka.
Lycka till, hör du, David. Ja.
Släpptar igen här.
Evolutionen har lett till det att Eda har en strategi där den förökar sig så att säga sakteligen. De lever, de kan leva upp till 30 år, men att de lever nu en 10 år kanske här i naturliga förhållanden. Och då har de då 10 chanser att producera, de behöver bara producera 2 unga som själv börjar sen föröka sig för att ha liksom ersatt sig själv och sin make. Så då, om man tänker 2 flygga ungar eller förökande ungar på 10 år, så då har man lite spelrum att skippa om det är farligt, för stryker man med så är det game over. Så det är för er den viktigaste delen liksom av sin strategi, så att säga, är att överleva länge och försöka sakteligen lyckas. Man har sett någon kricka som lever 2-3 år. Det är alltid bara full rulle, massor med ägg och oberoende hur farligt det är. Och det är bara att försöka. Att du har bara en par chanser.
Debatten om hur ejdern ska räddas och vad som ska ske med den fridlysta örnen som ökat markant, ja, den går stundvis het. Och de enkla lösningarnas tid är nog förbi.
Man kan ju sen fråga sig att vad beror det där örnens ökning på? Att är det naturens gång eller har vi ändrat på hela systemet? Så till exempel om det nu har blivit 3 grader varmare i genomsnitt här i Norden än vad det var förr, så då är det ju vintern ganska lätt att överleva för en örn. Och vi har jättemycket mat i skogen. Blir varmare så blir det produktivare ekosystem. Och så har vi hämtat hit en massa djur som vitsvanshjortar och mårdhundar och allt möjligt. Så det finns ju jättemycket att äta för en örn. Så det blir ju liksom en svår fråga att vad är naturligt? Det är ju jättesvårt att definiera det. Men att örnen är deras naturliga predator Och nu hoppas vi då att det ska balansera ut sig på något sätt. Men att såklart håller vi öga på läget. Det är ju därför vi är här nu. Och alla vet, ejderstammen går starkt ner. Och sen är det ju beslutsfattarnas och miljöförvaltningens sak att ta beslut. Vi producerar information och vi öppnar saken och pratar här så att folk får veta vad är läget.
Det säger ejderforskare Kim Jaatinen. Och jag som fick följa med ut i ejderland heter Ilse Klockars.